Och då var vi här igen då, Erik, med podcasten Lev ditt drömliv. En fantastisk, unik, magnifik podd. Helt brutal är den. Och vi sitter faktiskt inte på Entreprenörsgatan idag, utan vi gör ett Zoom-podcast för att vi har en gäst från andra sidan kontinenten. Eller vad säger du, Erik?
Jag tänkte nästan att jag skulle säga från andra sidan. Det hade varit spektakulärt om något. Men det är spektakulärt faktiskt, det är det absolut. Så nej, inte på E-gatan idag. Vi sitter inte där, vi kör Zoom. Vi gör faktiskt Zoom också ibland, så det är ju magnifikt att man kan göra det. Vi hade ganska många Zoom-avsnitt tidigare. Men nu har vi ju Zoom, och som alltid får vi säga det liksom. Man kan ju, vi kallar ju vår podd Brutalpodden ibland. Det har liksom blivit en liten alias, a.k.a. Brutalpodden här. Och man kan ju gå till patreon.com/levdittdrömliv, och så finns det lite schyssta paket. Så man kan ju faktiskt bara, jag vet inte, om man vill bli sponsor liksom. Vad är 19 spänn eller något? Det är billigare än en bussbiljett på Västtrafik. Om man bor i Göteborg, i Stockholm är det mycket dyrare, kan jag tänka mig. Men, så till saken här. Vi ska inte babbla på. Jag ska inte babbla på. Utan idag har vi faktiskt en gäst. Vi har en gäst. Och det är ju sjukt spännande. Och jag ser fram emot att lära mig fantastiskt mycket. Så idag har vi som gäst Otto Wallin. Bara bing. Varmt välkommen till podden, Otto Wallin. Du kan berätta lite om dig själv, så bara tar vi det därifrån.
Ja, tack så mycket. Kul att vara med på podden. Ser fram emot det. Men Otto Wallin heter jag. Jag är 31 år. Jag är född och uppvuxen i Sundsvall. Jag började boxas när jag var 15 år. Och 2013 blev jag proffs. Och sen dess har jag gått 25 matcher, tror jag. En förlust och 24 vinster. Nu idag bor jag i New York. Och tränar och tävlar här då. Så därför gör vi Zoom idag och sitter här. Men det är väl lite kortfattat. Kanske blir lite djupare här under snacket.
Det var
sjukt kortfattat. Boxas sa du. Vadå boxas? Vad är det? Är det så här klassisk boxning man tänker på? Eller vad är det?
Ja, det är klassisk boxning. Så först då när jag började Sundsvalls BK när jag var 15, som sagt. Och min pappa har haft lite amatörmatcher och var boxningstränare. Och en av mina äldre bröder också höll på att boxas när jag började. Så det körde jag igång med. Och innan dess hade jag tränat fotboll, hockey, simning. Gjorde jag någon tävling, katastrofal för mig, men annars så. Men då blev det boxing, och det blev jag faktiskt. Det var nästan första träningen, ska jag säga. Det kändes otroligt bra. Det var kul, och jag tyckte folk var så snäll och trevlig och välkomnande, och jag tyckte att det kändes bra med boxningen, och jag kände som att jag hittade hem på något sätt. Det var en fantastisk känsla, och jag visste att det var boxning jag ville hålla på med. Så på den vägen är det, och sen då blev jag proffs. Och för gemene man i boxningsvärlden och lite utanför, så är jag mest känd för att jag mötte Tyson Fury som är världsmästare 2019, och gick 12 ronder med han och förlorade en jämn match. Men jag gjorde så mycket bättre än vad någon annan hade kunnat förvänta sig. Så att idag är jag rankad topp 10 i världen. Och har mer stora grejer på gång.
Vad härligt. Och för de som inte ens vet vem Tyson Fury är, är det lättvikt eller är det weltervikt? Eller vad är det för viktklass vi snackar om här?
Ja, det är tungvikt. Det är tunga grabbar på den här podden. Så det är tungvikt. Så allting över 91 kilo. När jag mötte han vägde väl, eller jag väger idag ungefär 110. Den gubben väger väl 120 kanske.
Wow. Det är mycket. Men det är sån här, men det är liksom muskelpaket va? Tycker jag bara det.
Fury, vissa är muskelpaket. Men Fury... Ah. Han är inte det. Han är lite så här lundfet och så. Men han är väldigt så lång. Han är väl 2-10. Ja, det är han. Det är han. Men det betyder inte att han är i dålig form. Utan han är alltid i väldigt bra form. Och han gillar att väga mycket. Och han är mycket större än de flesta. Så att han utnyttjar det ganska bra faktiskt. Så han har ändå bra fotarbete och snabbhet. Även fast han är lite tung. Mm.
Och vem är din favoritboxare genom tiderna då?
Min absoluta favoritboxare om jag ska välja en, det är såklart många jag ser upp till, men Muhammad Ali är väl den största som jag har sett upp till. Och sen jag var yngre. Ja, precis. Han gjorde väldigt mycket i ringen, men även väldigt mycket utanför ringen. Och det var en kille som alltid stod upp för det han trodde på och för sitt folk. Och det har jag stor respekt för.
Fint. Han hade fina värderingar, det är det du säger.
Precis, han hade sina värderingar. Och det är ju inte så lätt att vara svart i USA ens idag. Och på den tiden var det ju mycket värre. Och han stod upp för det och de ville drafta han till Vietnam när det var Vietnamkriget. Och han ville inte åka dit, sa han. Utan han hade ingenting. Han sa att han hade inga problem med vietnameser, utan han ville inte åka dit och döda folk. Så att han stod på sig och han åkte in i finkan. De tog hans världsmästartitel och han fick inte boxas på 3 år, tror jag det var. Så att det straffade han ganska hårt, men han stod upp för det han trodde på.
Och det är ju som nu kriget i Ukraina, det är ju några boxare där också. Vilka boxare är det som står upp för sitt land? Fast de gör det, ja, de står upp för landet.
Ja, absolut. Det är två Klitschko-bröder. De har ju båda varit världsmästare i tungvikt och regerat tungviktsdivisionen i 10 år. Sen har vi Alexander Usyk som är idag är en tungviktsvärldsmästare. Det är två världsmästare i tungvikt idag. Det är Tyson Fury och Usyk från Ukraina. Så Usyk är också med i kriget. Sen har vi Vasilij Lomachenko som är lite mindre kille. Men en av de absolut bästa världen oavsett vilken klass. Och de har gått in i kriget. Det här är Vitalij Klitschko. Han är borgmästare i Kiev också. Och han har gått in i kriget själv. Och det här är killar som är miljonärer liksom, som skulle kunna lätt ta sitt pick och pack och åka och bara sola någonstans. Men de har gett sig fan på att de ska stanna där och försvara sitt folk och sin frihet. Så att det är väldigt modigt och väldigt stort av dem. Och fantastiskt, tycker jag.
Det är hedervärt, faktiskt.
Ja, absolut.
Det är stort liksom. Som andra ord,
med det sagt, så boxare, de är riktigt intelligenta, har starkt krigarhjärta, de ger sig aldrig, de står upp för det rätta. Det är det du säger, Otto.
Absolut. Jag ska inte dra alla över samma kam, men här är det verkligen killar som står upp för det som är rätt och står upp för sitt folk. Och det är inte bara någon som åker. Man ska inte döma någon som flyr heller, utan men det här är killar som tänker inte upp enkelt. Och det är stort, tycker jag.
Det är det, absolut. Kan det vara någon slags, finns det någon ådra hos boxare som gör att man ofta är mer, man står upp för det man säger och tänker? Du sa ju Muhammad Ali där, till exempel. Liksom, att man är med kraftig i sina uttryck på något sätt, kanske, eller att man.
Så. Ja, alltså om jag kan ju bara kolla på mig själv, men jag tycker att jag har lärt mig genom åren att det är okej att vara mig själv i alla lägen och stå upp för det jag tror på och säga som jag tycker. Då behöver man, eller jag försöker alltid vara mig själv bara, och det liksom, det går mest, minst energi då. Man behöver inte slösa massa energi på att gå in i en roll eller göra andra till lags, utan försöker bara vara mig själv. Men boxare, jag menar, vi är ju en ganska tuff sport där man är inte i krig, men man är ju i stressade situationer när man har en kille som står framför en som väger 120 kilo och försöker banka på en. Det är klart att det är lite speciellt. Och kanske att man lär sig på något sätt den biten att stå upp för sig själv.
Men jag tänker ju så här, du behöver ju ha en hel stav av människor som stöttar dig i din resa. Vilka stöttar dig mest i din resa?
Ja, det är såklart. Och det är väldigt många som har stöttat mig sen jag började boxa. Så jag har ju familjen och vänner och fans. Och sen mitt närmaste team idag, det är min boxningstränare Joey Gamache, en kille här i New York som har själv varit världsmästare i boxning. Sen har jag en dansk fystränare som heter Rune Bricks. Och sen har jag mina managers, två stycken som kör den biten, och så har jag en promotor här i USA. Och så har jag en psykolog hemma i Sundsvall som jag jobbar med sedan 2012. Dietist. PR-kille hemma i Sundsvall. Så det är mycket folk. Det är mycket folk. Jag har säkert missat någon också. Men alla betyder väldigt mycket. Och det är, man går ju själv i ringen, men det är som att det är verkligen som ett lag utanför.
Som ett helt stab.
Ja, stall.
Ett stall, ja. Men det kan ju vara så kanske, faktiskt lite som du säger, Otto. Alltså, jag tänker mig att ja, boxning, då är det den där människan på planen där som boxas och that's it liksom. Man känner ju inte till, man ser ju inte alla som står bakom och stöttar och supportar. Det måste betyda sjukt mycket, kan jag tänka mig. Särskilt kanske, du sa psykolog där, jag kan ju tänka mig att det kan vara väldigt avgörande nyckel också, att liksom kunna bolla vädra olika tankar och idéer så att man vet hur man ska hantera stress och allting, alla de bitarna.
Ja, verkligen. Jag sa ju det, vi har jobbat nästan 10 år tillsammans och han har lärt mig väldigt mycket över åren.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Otroligt mycket. Det är saker som jag tar med mig varje dag när jag tränar och när jag tävlar och bara i livet. Det är en väldigt klok herre, Åke Fjällström heter han. Han är väldigt bra vän och en bra mentor för mig. Idag ringer jag han ibland och då pratar jag mest som vänner. Men har man något problem så ringer han och pratar lite om det och sådär. Men annars som sagt så har han lärt mig så mycket genom åren. Så det har jag alltid med mig nu. Så att, jag har inte riktigt samma behov att sitta ner med han och prata lika mycket som vi gjorde då. Men mer som vänner nu. Och sen när det dyker upp saker så pratar jag med Åke.
Hur ser du på målsättning och sånt här?
Målsättning för mig har alltid varit viktigt. Det har alltid varit viktigt med långsiktiga mål. Så när jag började boxas, ja det är klart, man ville ju vinna sina matcher och det, men då hade jag ju mina mål på att komma med till OS 2016, framförallt var det. Och sen vill jag bli proffs och köra den biten. Och jag har alltid tänkt liksom, när jag har stött på några motgångar och när jag har åkt på någon förlust, så har jag alltid tänkt att nej, det är inte nu jag är som bäst, utan jag ska fortsätta träna och bara bli bättre och bättre. För att jag vet att jag kommer bli, eller jag har ju långsiktiga mål och det är då jag ska vara som bäst. Så långsiktiga mål har alltid varit viktigt för mig. Och sen det tar ju, man får vara beredd att lägga ner jobbet, för att det kommer ta lång tid tills man blir riktigt bra på någonting Och om man vill bli bra på någonting, är det boxning eller kan vara vad som helst i livet, tror jag att det krävs mycket jobb och man får acceptera att det kan ta lång tid. Och ibland stöter man på motgångar, men då får man komma ihåg varför man gör det och man har sina långsiktiga mål som man strävar mot, och det är bara att köra vidare. Och i boxning så har jag ju nästan lärt mig mer av mina förluster än av mina vinster faktiskt.
Vilken förlust har du lärt dig mest av då?
Jag skulle säga, ja, Tyson Fury, det är min enda förlust som proffs. Och där lärde jag mig såklart väldigt mycket att gå 12 ronder med världsmästaren. Det betyder ju väldigt mycket. Men innan det så skulle jag säga, 2012 försökte jag kvala till OS i Turkiet, var kvalet. Då var jag där med svenska landslaget och tyvärr förlorade jag min första match där och blev knockad. Så att den förlusten tror jag lärt mig väldigt mycket av. Och det är ju min största motgång, men kanske det är nog väldigt bra att det hände just då också, att jag kom starkare ur det och lärde mig mycket om mig själv och vad jag skulle bli bättre på.
Vad skulle du bli bättre på där då?
Ja, dels så att jag blev knockad skulle jag skärpa till mitt försvar.
Inte ha teflonpanna utan undvika slagen.
Precis. Teflonpanna är bra också, men det bästa är att inte bli träffad. Att inte bli träffad. Så. Järnkeps kan man också ha, men det bästa är att inte bli träffad.
Ja,
det är bra. Har du några
samtidigt en annan grej som jag lärde mig då var att när jag åkte på det OS-kvalet så hade jag redan fått ett erbjudande att bli proffs. Med en tysk promotor som heter Staulen. Och då tackade jag nej innan det här, för att jag ville få mer erfarenhet som amatör, tänkte jag. Och jag ville ju försöka komma till OS också. Men jag tackade nej till dem. De ringde nog 2-3 gånger innan det här OS-kvalet. Och jag tackade nej. Kände att jag inte var redo. Men sen efter förlusten, då tänkte jag, fan, nu kanske jag tappar den här chansen. För det var ett bra erbjudande för en kille som mig. Och hemma i Sundsvall. Tänkte jag, fan, nu kanske jag förlorar den här chansen. Och jag ville ju inte ringa dem liksom. Och säga, ja men nu kan jag bli proffs. För nu har jag liksom blivit utslagen här. På den här matchen. Så nu är jag redo att bli proffs. Så då tänkte jag, då är man inte lika aktiv. Tänkte jag, jäklar, det var inget bra det här. Så jag väntade och bara hoppades att de skulle ringa igen. Och det tog ungefär 6 månader tror jag. Då ringde de igen. Mm. Äntligen. Och då sa jag, ja men nu är jag redo. För jag kände att om jag skulle bli proffs med de här, då skulle jag få flytta till Berlin. Jag skulle få bra sparring, heltidsanställda tränare och jag skulle tjäna pengar på boxning. Jag skulle inte behöva jobba mer som jag gjorde innan. Och då kände jag att men nu måste jag göra det här. Och då tog jag chansen och det har varit kanon för mig sedan dess. Så jag skrev på för Saul ändå och jag hade mina första 20 proffsmatcher med dem i Europa, i Sverige, Tyskland, Danmark och Bulgarien. Lite olika länder. Och sen har jag varit här i USA på slutet.
Härligt.
Kändes det då att liksom ha uppnått den? För jag tänker mig att det är en dröm så här, att du faktiskt kommer upp till proffsnivå.
Det var det. Det är ganska stort. Vi har inte haft många proffs från Sundsvall. Jag tror att det bara var en kille innan mig. Han heter Leif Kejski. Och sen har vi haft 2 andra efter mig.
Mm.
Men så det var väldigt stort för mig och framförallt kände jag då att men nu kommer jag kunna ta tillvara på min potential och bli så bra som möjligt. För det var det viktiga, att jag kände att jag kunde utveckla mig själv mer om jag tog det här steget. Och det förstod jag då bättre. Så därför tog jag det.
Vad är det som driver dig?
Ja, det som driver mig är att såklart jag vill bli världsmästare. Och det är en ganska bra fråga faktiskt. Stor del av det såklart att jag tycker om boxning lika mycket som jag när jag började. idag är det mitt jobb, så det är inte alltid lika kul att åka och träna två gånger om dagen varje dag nästan. Så att det är inte så jävla kul, men det är kul när man går match och det går bra för en och jag kommer närmare mina mål. Och ja, det är ganska bra fråga faktiskt. Det är lite svårt att svara på, men jag vill bli världsmästare, jag älskar boxning och jag trivs med det här livet.
Mm. Ja, men det är väl bra svar att du vill bli världsmästare. Det borde väl väldigt räcka. Tydligt. Det är väldigt tydligt, ja. Att du vet vart du har riktat din kompass mot.
Så är det.
Ja, precis. Och det var, som jag sa, när jag började boxas där när jag var 15. Att det kändes som att jag hittade hem på något sätt. Och jag kände att det var det här jag ville. Och det är ju ingenting jag har känt sedan dess. Men det kan nog vara riktigt bra för människor när man får en sån grej. Att, när man känner att det är det här jag vill göra. För det är inte så lätt alltid. Det kan jag bara tänka på. Alltså när jag ser inåt, boxningskarriär, det håller inte på hur länge som helst. Så jag funderar ibland på vad jag ska göra efter karriären.
Då kommer du till mig.
Det är inte så enkelt. Då får jag mata på utanför ringen istället.
Ja. Men om du hade... Nu fick du det erbjudandet. Tänk om du hade sagt nej där, Otto. Tänk om du bara... Det hade blivit snart. Vad hade hänt då?
Ja... Ja, det hade kunnat sett helt annorlunda ut. Jag hade förmodligen fortfarande varit, eller jag hade varit amatör och försökt sikta på nästa OS. Ja. Och alltså Sverige är inte en stor boxningsnation, så det är svårt att komma till OS. Vi har ju några OS-boxare, ofta har vi en eller två killar med varje sommar OS, ungefär. Och det är svårt att ta medalj. Man går ju mot andra länder som har mycket mer resurser och allting. Till exempel, ta ett exempel med England. Det har ju killar, de lever ju som proffs. De har ett ställe i Sheffield där de har ungefär som Bosön, där de bor och har fantastiskt boxningsgym med typ 5 ringar. Och jag har varit där själv och de har proffs som kommer in och tränar och de England ta in andra länder, typ Ukraina, Ryssland, Kuba, Brasilien. Kommer dit och sparra med de här engelska killarna. Och det är ju, det är absolut bästa träningen man kan få. Men de har det så bra så att de har helt andra resurser än man har i Sverige. Så att hade jag varit kvar och varit amatör och siktat mot OS, det är inte säkert att det hade gått lika bra. För att man hade varit fått slita... Mycket, men det, alltså jag hade ju mina sikten helt klart inställda och jag gjorde allt jag kunde för att komma så långt som möjligt. Men därför kände jag att steget gå över till proffslivet skulle vara bättre för mig.
Mm. Vad har du för andra sysslor förutom boxning? Vad tycker du om att göra annars då?
Ja, jag bor ju i New York nu och jag har en fin flickvän här. Vi brukar gå ut, käka, ha kul. Det finns mycket att hitta på här. Mm. Så det är riktigt kul. Alla som var med polare. När man är hemma i Sundsvall blir det väl FIFA. Lite NHL. sådana grejer. Gå ut och kika lite. På krogen såklart. Annars blir ibland lite tv-spel. Jag har en Oculus Quest. Det är VR-set jag har. Som jag spelar på. Ett spel ungefär som Fortnite. Det heter Population One. Det går en del tid faktiskt. Ja, när man försöker slappna av och när man har lite fritid så då blir det att man spelar ibland. Och det tycker jag är ett väldigt skönt sätt att ha kul på. Man snackar med andra killar och kompisar och man kan slappna av ganska bra. Mm.
Du har
ingen annan värld på något sätt.
Du går inte ut och dansar med tjejen då?
Vad sa du?
Du går inte ut och dansar med tjejen? Lite salsa, bachata och sånt där?
Nej, vi har tänkt att kanske gå på någon danskurs. Hon tycker att jag kan bli bättre.
Absolut.
Det sa jag. Ja, men det är klart att vi kan gå på en danskurs. Men hon är mycket bättre på att dansa än vad jag. Så hon försöker väl få till mig lite. Om det blir bröllop någon gång så måste man se till att man har några moves.
Ja, du måste ju börja i tid så som du gjorde med boxning, vet du. Får börja i tid, lära dig stegen och grejer. Så att du kommer igång, vet du. Ha? En riktig gentleman. Kanske hjälper dig i ryggen också. Det vet vi inte.
Nej, det kan du göra. Jag har faktiskt tagit ett par, tre salsa-kurser. när jag bodde i Danmark. Men det var bara 2-3 gånger, så det har man glömt nu.
Ja, men salsa är fint. Det är, den första dansen jag lärde mig att dansa, den är ju brutalt magnifik. Alltså, du måste ju lära dig det alltså.
Ja, det skulle jag gärna göra. Skulle jag gärna göra. Men jag visste inte att finnar brukar dansa så mycket.
Nej, och det roliga är ju att jag träffade en finska på salsakurser som jag lever med idag.
Okej, jaså?
Ja, så att det var så jag började. Vi började dansa tillsammans och helt plötsligt så var det kört för min del. Jag var fast där.
Ja, kul.
Och bara linda in mig där.
Kört sen, kört.
Coolt.
Så vi har ju varit iväg på, jag tror det är 3 salsafestivaler. 2 i Helsingfors, 1 i Wien. Faktiskt. Ja. Det är riktigt kul faktiskt. Det är fantastiskt. Så jag kan varmt rekommendera salsa, Otto.
Okej. Hur gammal var du när du började det då?
Ja, hur gammal var jag? Jag var nog... jag är 44 nu. Så då måste jag ha varit 38 kanske. Okay. Så det finns tid.
31.
Ja, det finns tid kvar. Det finns tid.
Coolt.
Och det är ett bra sätt att umgås på också, liksom, faktiskt med vänner och så att man kan gå ut och dansa lite. Det är också bra motionsform faktiskt, riktigt bra.
Absolut.
Ja, jag funderar lite på från danstema till träningskosttema. Jag är lite nyfiken däråt. Du nämnde dietist också. Har du något speciellt kostupplägg eller hur ser det ut?
För mig är det ganska basic. Jag är en stor kille och jag behöver aldrig gå ner i vikt. För jag boxas i tungvikt, som sagt. Allting är över 91 kilo. Så det är ganska basic. Jag äter väl ungefär som kostcirkeln, något sånt. Till exempel kyckling, ris, grönsaker. Dricker oftast mjölk. Apelsinjuice för att få lite extra carbs, kolhydrater. Okay. Det är ganska mycket kolhydrater, men annars är det ganska standard. Kött, pasta, grönsaker alltid. Så det är lite så.
Okay. Hur ser träningen ut då? Liksom? Den är också intressant. Så här. Du nämnde 2 boxningspass om dagen.
Ja, ofta kör jag 1 boxningspass. Och så ett boxningspass. I morse har jag varit iväg, kört 1,5 timme boxning ungefär, cykla dit, cykla hem, 40 minuter totalt. Vände upp lite hopprep, 10 minuter, och sen boxningen då. Sen har jag nu varit och käkat en fin lunch, och så ikväll då blir det kondition på programmet. Så antingen brukar det vara kondition eller styrketräning. Då kör jag också lite lätt boxning för att få in det då. Och sen blir det kondition. Så att ikväll, då blir det nog i alla fall 2,5 timmes pass totalt. Så att idag då kommer jag väl upp på ungefär 5 timmar totalt.
Ja, ja. Och det är en del.
Ja, det är det. Så att det ska mycket kolhydrater och mat för att hålla igång. Inte gå ner i vikt.
Men har du liksom att du tar fram det här själv, eller du har tränare som säger så här, ja men nu är det här som gäller den här veckan, så pang, 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 och du ska fixa det och det och det. Eller är det mer att du kommer fram till hur du vill göra på egen hand? Sådär.
Nej, allting är väldigt styrt. Det är det. Så min konditionsträning, då går jag in och kollar på programmet ikväll, och då har jag min fystränare Rune, då han skriver in exakt vad jag ska göra. Ungefär 40 minuter cykling, 40 minuter cross-trainer, 40 minuter boxning, dela upp det så här. Och så är det ungefär. Så ser det ut på programmet. Och så imorgon kör jag styrka. Då värmer jag upp med lite kondition. Och så sen, ja men då står det ungefär bänkpress. Så här många reps, så här många set, den här vikten. Böj, benböj. Samma sak, så allting är bra där, pang, pang, pang. Så att och då får man se till att göra det. För att det är coolt, jag har duktiga tränare. Och det har jag haft väldigt tur med. Att har riktigt bra tränare som jag litar på. Och därför gör jag också allting som de säger, mer eller mindre. Mm.
Hur har det sett ut på skadefronten för din del då?
Det har varit bra faktiskt. Jag bröt tummen en gång när jag var amatör. Blev knockad en gång då. Annars har det varit ganska bra. Jag hade en stressfraktur i foten för 2 år sedan. Som jag hoppar på kryckor ett tag. Men det är också bra nu. Så jag måste vara lite försiktig med dem. Men annars, utöver det har jag inte haft några riktiga skador. Ibland är det klart att man har lite små ont i ryggen, i axeln och så här. Men då, ingenting seriöst har jag. Så just nu, här, när jag sitter här idag, så har jag absolut ingen smärta någonstans.
Vad krävs för att vara en bra boxare?
Jag skulle säga vilja att bli bra. Att lägga ner jobbet och att när det blir tufft så måste man vara lite tuff tillbaka. Det skulle jag säga.
Vässa pannbenet alltså.
Ja.
Teflonpanna.
Är det mycket smärta involverad Otto? Alltså man blir påpucklad liksom.
Ja. Det blir man, men okej, smärtan, det är klart, det gör ju ont att träna hårt.
Så man får smäll. Nej, kanske mer matcher då, tjej.
Matcher och sparring, då kan det kännas lite. Just nu sparrar jag ingenting. Jag gick en match för ungefär 3-4 veckor sedan. Så just nu sparrar jag ingenting tills jag har en ny match inplanerad. Mm. Kanske kör lite lätt sparring innan dess, men annars är det ganska lugnt. Och det är klart, sparring är inte så trevligt alltid att man blir slagen. Och ofta gör det inte så ont att bli slagen i huvudet. Det är mer ont att bli slagen i kroppen. Det kan man känna liksom. När man blir slagen i huvudet, då är det lite mer att man kan ringa till lite. Om det är en bra träff. Okay. Men det är inte varje gång. Man har ju lärt sig att ha bra försvar och träna mycket för det här och träna väldigt mycket nacke också för att slagen ska ge mindre skada. Så men annars skulle jag inte säga att det är så mycket smärta. Det är klart, det är ju ganska obehagligt att gå match om det är en tuff match och lite efter kan man vara lite mör och så här. När jag mötte Tyson Fury till exempel, det är väl den tuffaste matchen jag haft. Vi gick 12 ronder som sagt. Då på kvällen var jag väldigt trött och så här, det biter med tunga så jag käkade, men det gjorde ganska ont. Och så var jag bara riktigt trött i kroppen och lite mörbultad, lite ont i rebenen alltså. Så då, den kvällen gick jag väl och la mig. Jag kunde inte sova på hela natten för att jag hade precis gått matcherna. Men dagen efter var vi var i Las Vegas, så då tog vi vara på det i alla fall. Så dagen efter var det jag och polarna och då var det lite fest då. Så himla illa. Dagen efter var jag helt okej.
Och vad innebär fest för dig?
Ja, det innebär ju lite vodka, lite drinkar och så. Så ibland måste man ha kul också. Och det är kul när man har alla polare tillsammans och kan festa till lite.
Men det måste varit en dröm att få möta Tyson Fury då, eftersom han är ju världsmästare.
Ja, absolut. Och även fast jag förlorade den matchen så har den matchen varit mer som en vinst än någonting annat. För mig, jag menar, min boxningsaktie sköt ju höjden och mitt liv har ju förändrats sedan den matchen. Så allting har blivit mycket bättre.
Fantastiskt, fantastiskt. Och han fick ju åka in på sjukan också.
Ja, han brukar oftast dansa och sjunga och greja efter matcherna i ringen. Men det gjorde han inte efter våra matcher. Han åkte direkt på sjukan och fick sy 47 sting från cuts han hade på ögonen. Ett ovanför ögat och ett på ögonlocket.
Den norrländska vikingen, när han slår, då står världen stilla.
Exakt.
Det var ett skönt uttryck du sa där, Otto. Vad sa du? Boxningsaktien. Din boxningsaktie sköt i höjden.
Ja. Jajamän.
Den var ju bra. Den kan man ju börja ta med sig och använda till allt möjligt. Liksom.
Ska du börja boxas nu, Erik?
Nej, jag ska inte börja boxa. Jag är ingen så här kampsportare. En gång så tänkte min brorsa kör ju MMA och brasiliansk jiu-jitsu och sådär. Det är hans grej, jag är mer löpare. Så tänkte jag, men fan, då ska jag köra MMA. Jag går en match. Jag går och tränar bara liksom. Det slutar med att jag får spricka revbenet så här första gången. Oj. Enkelt som helst. Så bara, det går inte det här. Så nej, det är inte min framtid liksom. Men jag tycker det verkar spännande. Också. Men jag kan ju säga så här också. Lite på min cred här då. Men brorsan var faktiskt, han var svensk mästare i boxning när han var 15. Så det var kul. Cool. Då får jag sätta i podden här så får han lyssna så här och sen och prära oss lite.
Vad heter han då?
Nej, det var ju det himla tag sen. Kristoffer okay. Olsson är min brorsa. Han gick i Angereds boxningsklubb här i Göteborg.
Jajamän.
Hur gammal är din bror då?
Min bror, han är 46.
46. Okay. Ja, min gamla svåger. Han vann ju SM i tungvikt också. David Odar. Så de har säkert, han gick också i Angereds boxningsklubb.
Ja.
Okej, okay. När var det då? Det var länge sedan också.
Fick han SM-guld? Jag kommer inte ihåg. Han lever ju inte längre. Men jag kommer inte ihåg när han fick det. Han bröt handen i semifinalen. Så gick han in i finalen med bruten hand och vann SM.
Uff. Och han kom. Fick han inte SM-guld. Han tog det.
Han tog det, ja precis. Han tog det. Och grejen var ju så här. Han var med året innan så var han i en lägre division. Jag kan inte det här med boxning, men då vägde han bara 75 kilo eller någonting. Så han började gå upp så mycket vikt. Han bara käka, drack proteindrinka. Och jag tittade på honom. Vad är det du håller på med? Jag bara vilar, vet du, säger han. Han berättar ju ingenting att han skulle gå i tungvikt. Så han bara käkade upp. Så han blev ju svull. Han
liksom. Och så vinner han SM-guld i tungvikt.
Det är lite coolt ändå.
Ja, faktiskt.
Så, men du känner inte till honom. David Odar.
Jag vet inte.
Vänsterhänt var han i alla fall.
Okej. Okay. Som mig då?
Ja, som dig, ja.
Mm. Men Angered, där har man själv varit och boxats på. De har en klubb som heter ACBC.
Mm.
Det är ett bra ställe eller Angered. Jag vet inte, är de kvar? Jag antar det.
Jag har ingen aning heller.
Jag har inte bra koll.
Det kanske var en bra klubb en gång i tiden.
Ja, de hade också några killar i landslaget när jag var där.
Mm. Mm.
Vad heter han då?
Salomo Enture.
Mm. Jag känner inte till heller. De
hade han, väldigt duktig. Han tog sig till OS också.
Okej.
Om jag minns rätt, ja.
Ja, nog om Christian Olsson och David Odar här. Det är Otto Wallin vi ska snacka om här.
Du, jag är lite nyfiken så här, Otto, på... Du lever ju... Alltså, du är från Sundsvall. Jag har aldrig varit i Sundsvall. Men det är ju Sverige, mellanstor stad så här. Nu bor du i New York. Och du nämnde själv att du var i Las Vegas. Jag har varit i Las Vegas en gång. Jag var där 5 dagar. Så jag vet lite hur det är liksom. Så lever du med så här, lever du så här jetset liv nu då, Otto?
Nej, det gör jag inte. Det gör jag absolut inte. Men jag lever ganska bra här nu. Vi har fått tag i en fin lägenhet här på Manhattan. Och jag gillar faktiskt att vara här väldigt mycket. Jag har ju varit här sedan 2017. Och när jag först kom hit, då var det jag och min tränare. Vi tränade i Danmark innan och han är från USA. Så när han bestämde sig för att flytta tillbaka hit, då följde jag med han hit. Och då var det lite trögt såklart, man kände ingen och sådär. Så jag kände bara han. Men nu är det så mycket bättre. Jag har bra lägenhet, fin tjej, bra kompisar, lite svenska polare och så. Och nu kan man mer njuta av att vara här. Och jag tycker att det är fantastiskt här nu. Jag ser mig själv bo här väldigt länge.
Härligt. Hur träffade du din partner då? Din kärlek?
Det var på internet. På Hinge. En app som heter Hinge.
Den känner jag till, kan jag säga. Det är bra.
Okej. Okay. Ja. Hon pratar engelska. Hon är ju amerikan. Men hon fattade det. Hon hörde det i alla fall.
Så vem var det som tog kontakt? Var det hon eller var det du?
Jag tror det var hon faktiskt. Efter vi hade matchat så skrev hon först till mig, tror jag.
Mm.
Och sen fick man smöra lite. Och det här var ju i maj 2020, precis när covid Allting var stängt här i huset. Allting var stängt här i New York. Man kunde inte göra någonting. Jag hade inte klippt på det på 2 månader, tror jag. Såg för jävligt ut. Ett långt skägg och långt hår. Men vi gick i alla fall på en dejt och gick en promenad i Central Park och så. Så hon skrattade lite. Men jag fattade de där orden. Men på den vägen var det då.
Vad fint. Vad är det mest romantiska du har gjort för din partner då?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Eller ska vi fråga henne?
Nej. Ja, du kan fråga henne. Ibland så får jag till det. Ja, men hennes första födelsedag vi hade tillsammans, då hade hon inte förväntat sig någonting, tror jag. Men då, när hon låg och sov, hade man fixat lite tårta, lite ballonger, lite ljus och sådana grejer. Så när hon vaknade då, det var väldigt uppskattat. Och sen blev det en champagnekryssning runt Manhattan. Och sen på kvällen blev det lite sushi på en fin restaurang. Det var utomhus då, allting var utomhus. Men det var ganska, skulle jag säga, var rätt bra. Hon blev väldigt glad för den dagen i alla fall.
Vad fint.
Låter jättefint.
Hon har fått en riktig guldklimp. Ja, men om vi tänker så här då. Du vill bli världsmästare och du har en hel stab runt omkring dig. Vad känner du att du behöver förbättra för att verkligen bli världsmästare nu?
Jag behöver mer erfarenhet och ha lite mer matcher, tycker jag. Jag har haft lite otur de senaste åren. Jag har inte haft så mycket matcher, så att jag har gått liksom en match om året, vilket är alldeles för lite för att man ska vara på det, utvecklas upp till den högsta nivån. Så det är en av sakerna. Och sen skulle jag säga, när jag mötte Fury, så gjorde jag väldigt bra ifrån mig den första halvan av matchen. Den andra halvan var inte lika bra. Och det är någonting också jag tycker att jag måste bli bättre på. Att jag håller hela matchen. Att man är skarp hela matchen och inte ger bort någonting när man kommer till den andra halvan. Men det tycker jag, det tror jag att det är någonting som kommer lite med erfarenhet också. Mm.
Hade det med kondition att göra då också, eller stamina?
Ja, kanske. Alltså, jag tränar alltid väldigt hårt och är väldigt seriös. Så att, jag tror inte att jag hade kunnat gjort så mycket mer. Men jag hade kunnat vara lite smartare i ringen med hur jag hade disponerat min energi. Om man ska springa ett maraton kan man inte gå ut första 400 och bara kuta.
Nej, det kan man inte.
Så lite så att jag hade kunnat vara lite smartare på den biten.
Så du säger, du är inte som Mike Tyson, han går in för att knocka första ronden.
Nej, alltså det blir lite olika, jag och Tyson såklart. Men han hade lite problem också när det blev långa matcher, när inte han kunde sluta sina motståndare, så blev det lite svårare för han.
Nej, men det har man ju sett liksom. Jag gillade ju Mike Tyson, för han var ju så explosiv och det var ju Muhammad Ali och Mike Tyson var ju mina favoriter. Men jag gillade också Evander Holyfield också. Han diggade jag faktiskt. Jag vet inte varför, men jag gillade hans boxningsstil.
Ja. Nej, han hade en bra stil också. En ganska clean boxare.
Ja. Men han gillar ju
rent stil och bra.
Så du säger mer matcher, men ligger matcherna i ditt huvudansvar eller ligger i din managers ansvar att skaffa matcherna?
Ja, framförallt är det min promotor som ska ordna dem. och mina managers ska se till att promotorn fixar det. Mm. Och, men det är inte alltid så enkelt heller. Det är mycket business och affärer inom boxing. Och jag tror att de gör allt de kan. För vi alla har ett gemensamt mål, och det är att jag ska bli så bra som möjligt. Och jag menar, de här killarna tjänar, om inte jag går match så tjänar inte de några pengar. Och, så att de vill ju att jag ska gå match, och jag vill att jag ska gå match. Så att de gör ju sitt bästa också. Mm. Jag ska inte liksom prata dåligt om dem. Utan de gör sitt bästa, men det är inte alltid så enkelt.
Nej, det är klart att det är det. Det var bara intressant för de som inte är inne i boxning att veta hur allting roddas liksom.
Ja, amen.
Men du ska inte bara bli bättre, du ska ju bli världsbäst. Du ska bli världsmästare. Precis. Inte bara bli bättre, vi snackar om världsmästare här nu.
Exakt. Nej, så är det. Det är absolut, och då krävs det jobb. Man ska vara smart också. Det är inte bara att man ska träna hårt hela tiden, utan man ska vara smart.
Nej,
man gör allt jag kan.
Du,
det är så bra som möjligt.
Du nämnde en match om året. Så här. Hur ofta kör man matcher? Så här? Är det så? Är det standard? Liksom? Eller,
nej, det är alldeles, alldeles för lite. Jag skulle i alla fall vilja gå 3 matcher per år.
Ja.
Det beror lite på vad för typ av match. Är det en tuff match kanske man måste ha lite längre paus emellan för att återhämta sig och men 3 matcher är ganska, låter bra för mig.
Men hur många matcher har du gjort de senaste 3 åren då?
Ja, det är väl det som är lite problemet. Senaste 3 åren, det blir ju, om vi säger från 2019, då hade jag 4 matcher i september. Innan dess hade jag en match mot en kille här i USA. Tyvärr så skallade vi ihop i första ronden och han fick ett cut på ögat. Mm. Och han sa till domaren att han inte kunde se något mer. Han kunde inte se någonting, men han ville bara, jag tror att han ville bara få en genväg ut ur matchen, om jag är ärlig. Så var det. Det var ganska det året hade jag lite otur. Om vi börjar med det året, skulle jag gå en match om Europatiteln februari mars någonting, skulle jag gå den i Tyskland. Då blev min tränare nedslagen bakifrån här på gatan. Oj. I New York, när han var på väg till gymmet 5 på morgon av bara någon random, alltså någon främling som bara kom upp bakom han, drog på han på käken, så han bröt käken och fick opereras, och så då bröt vi den matchen såklart, för att jag hade inte kunnat gjort det utan min tränare då. Vi var ju tvungna att ta hand om han då såklart. Den matchen blev ingenting. Sen blev den här matchen då i april när vi skallade ihop efter en rond. Så det blev någon contest, inget resultat. Sen i juli skulle jag möta en annan kille här i USA. Och på matchdagen, eller dagen innan, uppdagades det. Men sen på matchdagen var det definitivt, nej, det blir ingen match. Och det var för att den här killen hade blivit skjuten med en luftpistol i skallen när han var barn. Och den kulan satt fortfarande kvar. Den sitter fortfarande kvar i hans huvud. Och han har boxats med den hela sin karriär. Men innan man ska gå på boxningsmatch så ska man ta en MR-röntgen av hjärnan. Det gör vi ungefär en gång per år. Och i den här staten i Washington, då var han inte tillåten att göra det. Så att han gick inte igenom läkarkontrollen, och så han fick inte boxas. Så den matchen blev ingenting då.
Vad heter han då?
Han heter BJ Flores. Han är Jake Pauls tränare nu.
Mm-hmm.
Så det var ganska sjukt faktiskt. Jag vet inte. Han blev skjuten med en luftpistol och kulan sitter kvar. Så om de hade gjort en röntgen så sa läkarna att den hade kunnat värmas upp och börja röra sig in i skallen, och det är inte så bra.
Aj. Mm-hmm. Men hur? Okej. Men hur är det då? För då föreställer jag mig, om det är en match inte så ofta, säg. Det kan inte bli ganska mycket press då när det faktiskt är match, för det är ju dels själva matchen, men sen är det ju liksom staben runt omkring och det är ekonomi involverat och sådär, och så är det få matcher. Det kan vara lite stressigt kanske.
Ja, absolut. Jag menar, största delen av min karriär så har man ju varit punk nästan och liksom levt match till match, och har man blivit skadad någon gång, ja, det har varit tufft ibland. Fått låna pengar av farsan och så. Men de här gångerna, till exempel när han inte gick genom läkarkontrollen, fick jag betalt ändå. Det var schysst. Men sen, nu på slutet, i september det året då, när det här hände, så mötte jag Fury, och sen dess har jag börjat tjäna mer pengar. Och så just idag så har jag inte så mycket stress över pengar, så det är jävligt skönt. Men man vill ju ha fler matcher så att det kan fortsätta så.
Ja, det är klart. Det är klart.
Så är det. Det kan tänka mig.
Men vad är den största motgången du någonsin har haft i ditt liv då?
Ja, sportsligt skulle jag nog säga när jag blev knockad där. Som amatör. Mm. Personligt, då skulle jag nog säga när pappa gick bort 2019. Det var ju också det där året med allting upp och ner. Mm. Så att han gick bort i maj 2019. Han var här i USA i april och kollade på den här matchen då, när vi skallade ihop och det bröts. Och allting var som vanligt och allting var bra. Vi hade väldigt kul här i New York. Han var här ungefär en och en halv vecka. Och sen åkte vi hem då tillsammans. Jag åkte till Danmark till min fystränare. Han var hemma i Sundsvall. Och sen då fick han en hjärtattack, tyvärr. Och gick bort väldigt hastigt.
Mm. Ja, det delade du med Erik. Erik, din far har ju också gått bort, Erik.
Ja, så var det. Det var 2012, så lite innan där då. Men alltså det påverkar ju ändå vansinnigt mycket. Liksom, jag hade ett helt annat liv innan. Liksom, en annan karriär och annat jobb och allting. Men jag tänkte, nej men jag har inte tid, liksom, skit i det. Så jag drog ner till Göteborg. Nu spelade vi en podd då, som någon slags indirekt resultat. Men jag tänkte, ja, men då satsar jag på det jag verkligen vill göra. Som delvis som ett resultat av farsan och allting. Bara namnet på mitt bolag, liksom. Two Strong Arms fick ju som inspiration för en av hans så här, låtar han lyssnade på. Så, du vet, föräldrar och släktingar, så alltså, det är ju så nära på något sätt. Så när de går bort, när det händer någonting, så blir man ju väldigt påverkad alla gånger.
Ja.
Det jag ser på er båda då, om jag får göra en reflektion om det, är att ni båda har haft stöttande pappor som faktiskt har pushat er till de här sakerna. Otto, din pappa, han var boxare, han var med och tränade dig, han var där på boxningsringen, jabba med dig, höll i mittsarna, etc. etc. Och Erik, din pappa var med och gjorde äventyr med dig. Ni gick de här vandringarna där borta i Andalusien och Paris eller i Frankrike och gjorde de här olika äventyren. Och nu har ni fortsatt i deras fotspår. Hur mycket tror ni att man egentligen påverkas av sina föräldrar? Nu frågar jag till båda två. Vem vill svara? Otto?
Ja, jag kan svara. Jag tror att man påverkas väldigt mycket. Och det tror jag att jag har förstått mer nu när pappa är bort också. Tror jag faktiskt. Jag tror, om man frågar mig varför jag är som jag är, så skulle jag nog säga att det kommer mycket från han.
Mm.
Och han var en stor inspiration för mig när jag boxades, och fortfarande faktiskt. Men han gav mig några bra läxor när jag var yngre, och en var att han brukade säga till mig att du får bara den här chansen en gång i livet att göra den här grejen med boxningen, och kom ihåg alla andra som har varit här och som har haft den här chansen men inte tagit tillvara på den. Så han sa att du måste alltid träna så bra du kan och förbereda så bra du kan, för sen när du går match, då om du vet att du har gjort allting, då spelar det ingen roll om du förlorar eller vinner. Du har gjort allt du kan och du hade inte kunnat gjort det bättre. Så det är framförallt någonting jag tar med mig alltid.
Men det är väl...
Du Erik, då, vad tar du med dig av pappa?
Men jag tänker lite så, som du säger då, Otto, liksom att nej men, sådär, det stödet på något sätt, att känna uppmuntran och att man har någon då som bara tror på en från början på något sätt, liksom, utan att någonsin säga något annat. Det är liksom nedärvt i DNA på något sätt, att de bara stödjer det. Så det är väl det då, alltså, ja. Nej, men det hänger ihop va? Så det är jätteviktigt. Och sen då, som du säger, Otto, ja, alltså man fattar kanske mer och mer desto äldre man blir själv. Och bara titta tillbaka lite så här, nu gör jag så här och så här. Och men det är ju ett resultat av det jag lärde mig när jag var liten och så. Gjorde sina olika äventyr och sånt. Så man tror kanske att man är så självständig och gör allting för att ja, det är min idé. Men man liksom har ärvt grejer på något sätt.
Ja.
På ett bra sätt då.
Jo, Absolut. Men så är det verkligen. Men Andreas, du har haft lite annan relation med din pappa, eller?
Ja,
du snackade lite. Vi hade en live för ett tag sedan och då pratade vi lite om det.
Jajamän, jag hade ju en helt annan relation med min far. Jag hade inte den här nära kontakten som ni två hade liksom eran far, utan han var ju väldigt tystlåten, distanserad, arbetade väldigt mycket, kom hem och var trött liksom, och han orkade ju inte umgås riktigt med mig då liksom, och då blir det väldigt jobbigt. Då var man hela tiden bekräftelse, man sökte bekräftelse från honom, fick den aldrig, och då fick man ju försöka hitta den på något sätt liksom. Men det som jag har med mig från min mor är ju, hon sa så här, och jag vet inte när hon sa det, men hon sa det någon gång när jag var liten. Hon sa så här: Andreas, du kan klara av precis vad du vill i ditt liv. Precis vad du vill kan du klara av. För du är speciell. Något sånt där sa hon. Och det har varit kvar mig sedan jag var liten. Mm. Och när vi pratar om min far då, så hade jag ju ett avstånd från min familj i 10 år. Från min mamma och min pappa. För det hände lite olika komplikationer och så. Men sen så... det var för att jag var omogen här inne, att jag kunde inte hantera vissa saker. Liksom. Man får ju med sig vissa saker. Men sen tog jag kontakt med min far. Han fick också en hjärtattack, precis som din far Otto. Han överlevde. Och efter det ändrades min far och är mer stöttande, mer ödmjuk, mer närvarande, mer kärleksfull. Vi pratar med varandra, vi skickar meddelanden på Instagram, massa hjärtan till varandra och grejer. Mm. Så det går ju att förändra relationer också, som kanske inte alltid är så gynnsamma. För det är inte alla som har kanske en mamma eller pappa som är där för dem. De kanske inte har någon förälder. Då är det viktigt, precis som Otto säger, att man har någon förebild, att någon bra förebild att se upp till. Till exempel som Muhammad Ali, som faktiskt stod upp för bra saker liksom. Och då gäller det att hitta dem. Och lite så när vi pratar om min far och min mor.
Ja, nej, men jag tror att förebilder är väldigt viktigt, och speciellt för folk som inte har det så lätt. Och som lätt kan komma in i problem och kriminalitet, kanske droger. Då är det nog väldigt viktigt att ha bra förebilder. Och jag tycker boxning kan vara en bra sport många gånger för sådana utsatta personer också. Hjälpa dem att komma från gatan och ha ett mål och känna att man tillhör någonting på ett bra sätt.
Ja, tar du, Erik?
Ja, jag tänkte bara så här liksom, att förebilder, jag är helt med. Men då så tänkte jag bara, hade en bild framför mig själv, så här, någon så här löpare liksom. Det kanske man har som förebild här eventuellt, för mycket skog och så liksom. Men du bor ju i New York så det kan liksom, löpning kanske inte högst upp på tapeten. Så här, boxning, är det väldigt så här närvarande i liksom området du bor, liksom stort i USA så att man kanske ser upp till boxare lättare för att man bor i liksom en urban miljö?
Ja, jag skulle nog säga det. Att boxning är mycket större här i Sverige, och det är stora matcher. Jag bor ganska nära Madison Square Garden här, och där är ju ofta stora matcher och mycket, mycket boxing här. Mm. Så det är kul för mig såklart som håller på med boxing. Ja. Det är så mycket boxare, mycket gym. Boxing är ganska stort här som motionsform också. Ja. Så ska jag säga, de flesta på gymmet är egentligen motionärer. Sen finns det några proffs också, men det är mycket boxing här. Mm.
Har du några andra förebilder förutom i boxningsringen? Och din pappa då?
Ja, det har jag. Såklart. Resten av min familj. Annars. Det finns en kille jag gillar som heter Cesar Millan. Som jobbar med hundar. Det är mannen som talar med hundar. Jag vet inte om ni har sett han någon gång.
Men, du känner igen det?
Jag har aldrig haft en hund själv. Men... jag har alltid varit imponerad av han, hur han pratar med hundar och beter sig. Och jag har sett väldigt mycket med han. Det är en kille som... det är väldigt intressant. Det är mycket psykologi alltså. Energi, vilken energi är du utger. Och han pratar alltid att man ska ha en lugn, sansad men självsäker energi. Det är så man når hundar bäst. Men jag tror att det mycket han säger, det tar jag med mig till människor också. Så att jag skulle säga att jag ser upp ganska mycket till han faktiskt. Det kan jag rekommendera. Gå in på hans Instagram, kolla, kanske kolla något avsnitt, hur han jobbar. Det är otroligt imponerande tycker jag.
Intressant. Erik, du skriver upp det där. Jag såg att du skrev upp det där, va?
Ja, du får repetera här nu då. Vad hette han, sa du?
Cesar Millan.
Jo, han har ju sett. Han är spanjor eller mexikaner eller latinamerikaner.
Precis.
Jajamän.
Alltså, mexikan.
Jajamän. Erik, har du någon förebild då? Förutom din pappa då?
Jag är lite liksom... lite, jag ser inte spontant sådär, alltså nu så, eller jag tänkte på Kilian Jornet, tänkte jag först faktiskt, det ska jag säga, det var det första namnet som bara dök upp, pang. Men är det min förebild? Men jag har följt honom väldigt mycket, det kan jag säga, men det är ju en ultralöpare då, han sprang upp för Mount Everest liksom. Han sprang upp, en del gör ju den här, du vet, eller de här, alla typ, det tar ju flera dagar, man ska akklimatisera till höjden och basecamp och så nästa läger och så nästa och sen är man 7000 meter så nästa dag gör man liksom mot toppen så här. Nej, han sprang från det första läget längst ner hela vägen upp i ett svep. För då behöver man inte akklimatisera sig så här. Man kan liksom lura det så. Så han sprang upp och så sprang han ner och så körde några omgångar, han försökte göra det, men han lyckades. Så ja, han körde den. Sen tror jag han körde alla de, vet du, man körde alla de högsta topparna i världen kanske. Nej, vet jag inte om det. Men han gjorde den i alla fall. Så han ser ju upp. Men det är väl inte vad då. Och så Wim Hof kanske. Wim Hof gillar ju. Han är en rolig snubbe liksom. Han är inte galen. Jag vet inte om du känner till honom, Otto. Wim Hof.
Nej.
Nej, men du vet. Du kan ju googla. Han är också så här sjukt många följare. Men han är ju... han har ju slagit världsrekord i köldexponering och liknande. Simma under isen, så här 50 meter eller vad det är. Och sprungit maraton i så här ökenområde med så här 50 graders värme. Och under minusgrader i så här sandaler och shorts bara. Så, är det är ju mina förebilder liksom. Massa folk som gör knäppa grejer. Ja då. Så jobbar jag.
Jajamän. Teflonpanna.
Ja.
Alltså, jag gillar isen. Minusgrader, fy fan.
Ja, det är väl härligt. Kör du en köldexponering idag, Otto? Där i New York, hoppar du till hamnen där? Vatten är ju omringat av vatten.
Nej, det mesta är att man cyklar här. Jag cyklar ju alltid i träningen. Och vinter har det varit, där var lite snö, så någon gång flög jag av cykeln, slet upp jackan, så här, men annars har det gått ganska bra.
Nej, det är så att du bara cyklar i shorts då, mitt i vintern. Bara överkropp, spänner dig.
Jag kanske ska pröva det.
Erik gör det. Erik är ute och springer i bara överkropp, minusgrader.
Ja, det är ju skitsamma, minus 10, ja.
Ja, fy fan.
Ja, men det är ju skönt, vet du, jätteskönt. Det är grymt.
Och jag gillar ju att ta kalldoppen i sjön.
Ja.
Isbad. Det är fina grejer. Har du inte provat det? Det borde du göra, du som boxar. Och det är bra för återhämtningen. Isbad.
Antiinflammatoriskt. Det är mycket bra effekter, vet du.
Nice.
Ja. Och mentalt är det bra.
Det har du inte gjort. Det är lite intressant. Det är många fotbollsspelare som gör det. Liksom, förr i tiden också. Liksom, i Premier League och sånt. Liksom. Efter matchen så lade de sig ett badkar med is. Det är många fotbollsspelare som gör det. Och det finns ju även den här... Erik, du gjorde ju den här tunnan du gick ner i. Kommer du ihåg? Den här som blir jättekallt.
Ja, kryokammare.
Okej.
Så då går man ju liksom in i en... Det finns ju hur många som helst i New York. Det kan jag tänka mig. Det kommer ju från USA väl. Men då går man in i så här kryokammare. Minus, jag vet inte vad det är, 160 eller någonting liksom. Men det är i 3 minuter.
Oh.
Ja.
Det är bara vässa pannbenet där nu. men okej, Otto. Hur gör du för återhämtning då? Hur återhämtar du dig då?
Ja, mycket mat. Det är en stor del av det. Och sen vila. Mat, vila. Det är det jag kör. Jag kör inte... så mycket annat. Jag försöker alltid sova bra. Vi har koll på mäter lite olika grejer. Jag sover med en ring, det heter Aura Ring. Aura. Som mäter lite sömn. Ja, det är snyggt. Du har den. Då vet du vad det handlar om.
Jajamän. Jajamän.
Så mäter lite sömn och hur kroppen reagerar på träningen och så. Sömnen är viktig. Jag sover ungefär 8,5 timme på natten. Ungefär en halvtimme på dagen. Liten töpplur. Och så mycket mat.
Mm. Ja, det har du provat bra alltså.
Har du provat meditation?
Bra. Ja.
har du provat meditation någon gång, Otto?
Nej, lite grann ska jag säga. Det har jag kört med min psykolog Åke. Har vi kört lite meditation, men det är ingenting som jag gör speciellt ofta.
Hur gör du med Åke då?
Då har man lagt, jag tror jag la mig på golvet eller i soffan hemma hos han. Och han fick mig att slappna av, andas djupt och börja med typ axlarna, sänka axlarna, slappna av axlarna, ryggen, vidare, slappna av magen, baken, bena. Liksom gå igenom hela kroppen och sen var man där, visualiserade liksom i det tillståndet hur jag ska göra i min nästa match, hur jag förbereder mig och sådana saker. Mm. Så det gör jag ibland innan matchen.
Mm. Visualisering, mental träning med andra ord.
Ja. Ja, men och slappna av liksom. Han ser alltid sänka axlarna och ta djupt andetag.
Och hur viktigt är det i ringen att vara avslappnad med axlarna?
Jo, det är väldigt viktigt. Det är, för alla som har tränat, som har provat på boxning vet att man kan bli trött direkt. En rond eller en minut så kan du vara helt färdig. Om du verkligen går in för att åka stel, du är spänd och du vill gå all in. Och det är lite som när jag mötte Fury till exempel. Jag sa att jag gjorde bra i den första halvan av matchen. Hade jag kunnat vara lite mer avslappnad, lite lugnare, så hade jag nog kunnat stått emot bättre på den andra halvan av matchen också. Mm. Så det är väldigt viktigt att vara avslappnad. Men det är en balansgång, men du kan inte vara helt avslappnad heller, för du måste vara med hela tiden. Så att man måste hitta sina lägen där man kan ta ett djupt andetag, slappna av lite. Men man måste alltid vara beredd. Du kan aldrig slappna av, speciellt inte tungviktsboxning. Ett slag kan förändra allt.
Det är ändå bra det här, liksom, tänker jag också. Alltså, det är väldigt insiktsfullt på något sätt. Alltså, jag är liten jämförelse med det. Jag vet inte om det är så bra. Men jag har ju suttit i en hel del möten. Jag sa ju lite det, Johan Andreas, där. Med personer som inte ser coaching och sånt. Liksom, och då tänker jag, men jag tjänar ju mest på det om jag är avslappnad. Liksom. Jag är avslappnad, jag lägger så mycket vikt och energi och intensitet i samtalen. Så här. Det blir alltid bäst. Men ändå på något sätt vara lite på hugget. Liksom. Det är inte så att man kan sitta och halvsova. Så det är den här balansen. Nej. Hela tiden är jätteviktig.
Precis.
Och så tyckte jag det var så bra där. Jag bara pekade på grejer. Men med sömnen, jag tror det är sjukt viktigt. Jag försökte ibland gå upp så här väldigt tidigt. Det har inte gått så himla bra. Och jag mår alltid mycket bättre när jag sover ordentligt.
Jo. Nej, för mig har jag alltid prioriterat sömnen. Eller det lärde jag mig. Det har väl lärt mig under vägen. När man var yngre, då var man ju uppe och spelade PlayStation med polarna till 4 på morgonen. Sen klev man upp klockan 7 och åkte och träna. Men det skulle man ju aldrig göra idag. Det skulle aldrig funka idag. Men sömnen och återhämtningen är väldigt viktigt. Och en tränare som jag hade förr i tiden, han brukade ofta säga, om man tränar hårt så måste man vila hårt också.
Det är bra, det är bra.
Men,
nu försvann ditt ljud, Andreas. Du är väldigt tyst, men du är med på bild. Nu... Nej, säg något.
Hallå där, köp blåbär.
Ja, nu är det bra.
Hör du mig nu?
Ja.
Hallå där, köp blåbär. Hallå där en gång till, köp en röten makrill. Nej, Otto. Har du några sista ord du vill säga till lyssnarna? Några tips eller vad de ska tänka på i sitt liv eller vad du tycker är viktigt man bör ha med sig? Till exempel till de som är unga eller de som vill någonting i livet?
Jag skulle vilja säga att en sak är att man alltid ska försöka vara sig själv, som jag pratade om innan. Var dig själv, det är alltid det bästa. Det går minst energi, det behöver inte spela någon roll. Är det folk som inte tycker om dig för den du är, ja, men då får det vara så. Då finns det andra människor som uppskattar dig bättre än vad de gör. Du ska aldrig behöva gå in i en roll för att bli accepterad. Det är väldigt viktigt. Och sen, ibland vinner man, ibland förlorar man. Men fortsätta kämpa mot dina mål och låt inte motgångarna stanna aldrig på grund av en motgång, utan fortsätt kämpa för dina mål och var okej med att det tar lång tid. Det behöver inte, det kommer ingenting som man vill ha, som ingenting kommer snabbt, som är något stort som man vill uppnå kommer inte komma snabbt, utan det får ta sin tid och det är okej.
Vackert. Inspirerande.
Erik, vill du ställa sista frågan?
Jag tar den sista frågan här. Är du beredd att ställa den absolut sista frågan?
En böjd uppercut och sen en vänster hook på den.
Bam, bam! <You know>. sista frågan. Otto. Väldigt, väldigt allvarlig djup fråga här nu. Nej, kanske inte. Men det kan vara. Frågan är. Otto Wallin, lever du ditt drömliv?
Ja, det gör jag faktiskt. Det gör jag faktiskt och det är jag glad för. Jag menar, jag började boxas i Sundsvall när jag var 15. Visste att jag ville bli proffs. Jag visste inte att jag ville bo i New York. Men jag ville bli proffs, bli duktig, bli världsmästare. Och jag lever mitt drömliv nu, att jag lever på boxningen. Jag bor i New York och jag har det bra här och jag trivs med min vardag.
Vad fint.
Härligt.
Så underbart att höra, man blir så glad.
Det är magiskt.
Tackar, tackar.
Kul, vad roligt.
Och till alla lyssnare där ute, följ era drömmar, kämpa, kriga, mata på och glöm inte återhämtning också. Ha det gött så länge. Hej! Och
kom ihåg att sova bra dessutom. Sömnen. Nej, vad som är i sömnen här liksom. Och kriga på och vara brutal. Lyssna på Brutalpodden och ledigt rumlipodden. Och sprid gärna. Så, tack för allt. Ha en magisk afton, dag, kväll. Var du än är.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.